Vårt ingångsord kommer från Saltaren. Det är Saltarsalm 130 som jag ska läsa. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder.
Och jag ska läsa ur Jesaja 61, vers 1-3. Ett nådens år från Herren. Herrens ande är över mig. Till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande, och de ska kallas för rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande.
De texterna som vi läser idag finns i psalmboken på sidan 1177 och 1178. Och vill ni följa med så läser jag nu episteltexten. Och den är hämtad ifrån Hebreerbrevet kapitel 11 från vers 23 till 27. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader, eftersom de såg att det var ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede, utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige.
Läser från Markus 14, 3:9. 2 dagar före påsk, medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allsammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra: vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni ju alltid hos er, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.
Gud, vi ber att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan och tala till oss genom din heliga ande i det jag ska förmedla. Amen. Den här berättelsen handlar om den kämpande tron, och det är en tro som kämpar eftersom den blir ifrågasatt. Och den blir inte ifrågasatt utifrån utan inifrån gemenskapen och församlingen. Och man skulle kunna säga att budskapet är att det är också en del av det kristna livet att bli ifrågasatt och att tron får kämpa. Men då är det viktigt att också få bekräftelse från Gud och från människor. Det är tre röster i den här berättelsen som jag tolkar det. Det är kvinnan, det är de förargade och det är Jesus. Och kvinnans röst är ordlös men säger ändå väldigt mycket. Vad tänkte kvinnan? Vi får inte veta det. Vi får bara se eller läsa om vad hon gör. Så jag får spekulera lite. Och en sak är jag alldeles övertygad om. Det här var ingen impulshandling. Inget ogenomtänkt och plötsligt, utan det var någonting som hon hade tänkt ut. Och den här flaskan som hon säkert hade gömt på ett säkert ställe var kanske hennes pensionsförsäkring. Eller någonting som hon ville ta fram för ett alldeles särskilt tillfälle. Precis som en del tar fram ett dyrt årgångsvin när de fyller 75 eller vad man nu fyller. Och så var det inte alls lika gott som man trodde. Men det är hennes förvärvade ägodel. Och hon har den i sin hand. Och den här kvinnan älskar Jesus. Det är så tydligt. Hon har blivit berörd av hans budskap. Hans ord om barnen som vi fick höra om här innan. Om hur han lyfter fram de utsatta. Hur han talar till män och kvinnor på ett jämställt sätt. Och hon vill hedra honom. Hon vill tacka honom. Hon vill prisa honom på ett handgripligt sätt. Och så har hon den här flaskan. Och jag måste fråga mig själv när jag läser det här. Har jag en sån drivkraft? Att jag älskar Jesus och vill ge det bästa till honom. Sjunga mitt lov, men också offra någonting fint som jag har. Det väcker någonting hos mig av rannsakan. Och det är med den bevekelsegrunden som hon går till ett hus. Hon var förmodligen inte bjuden. Bara det är ju liksom att ta ett steg. Och så går hon in och häller, öppnar balsamflaskan, häller den över Jesus. Och ja, det doftar nog väldigt gott i rummet. Och jag tänker, det här är väl ungefär motsatsen till vad en del politiker blir utsatta för när de får en tårta i ansiktet. Det är ju också ett väldigt tydligt budskap. Man säger ingenting, men här. Och det är inte liksom för att tårta är gott och för att jag gillar dig, utan din politik suger. Så det här är
liksom motsatsen till den markeringen. Men vad jag tycker är viktigt att komma ihåg är, det här är en medveten handling. Det finns en logik i det hon gör. Det är inte bara någonting som sker så där plötsligt så att hon ångrar sig sen. Och det är just här som clashen blir som tydligast med de förargades röst. För de tänker, det finns ingen logik i det du gör. Det är irrationellt. Det är galet. Och jag tänker att de här som vi inte får namngivna, men vi kan anta att det kanske är lärjungarna. Det är två tankemisstag som de begår och som jag tror att vi också begår ibland. Eller ofta. Det första är att jag förstår inte varför hon gör som hon gör. Jag förstår inte varför den andra handlar på ett visst sätt. Och då måste det vara utan någon tanke. Det måste vara impulsivt. Det måste vara fel eftersom jag inte begriper. Och istället för att jag anstränger mig och förstår den andra, så bara drar jag slutsatsen av att det här är fel. Det är galet det du gör. Du borde ha gjort så här istället. För de har ju egna förslag om hur hon borde hanterat sin flaska. Och då kommer jag till det andra tankemisstaget som jag tycker är ännu allvarligare. Och som blev tydligt för mig. Det är hennes olja. Det är hon som äger den. Det är hon som har förvärvat den. Inte de som står och diskuterar vad man borde ha gjort med den istället. Alltså, vi pratar om vad andra borde göra med det de äger. Vi diskuterar vad andra borde göra med sin tid. Vad andra borde göra med sina saker. Och glömmer att det är deras egendom. Du borde ägna mycket mer tid åt att engagera dig i församlingen. Jag har nog hört mig själv säga det. Eller du borde inte satsa så mycket pengar som du gör på det där, utan ge till missionen istället. Ja, det är rätt. Men det är inte din olja. Det är inte du som fattar beslut om andras ägodelar. Fundera istället på vad som är ditt och vad du kan göra med det. Och tro gott om andras beslut. Hon grälade på henne. När grälade du på någon sist? Eller när var det någon som grälade på dig? Det är sånt där som äkta makar gör med varandra. De grälar. Men här är det inte äkta makar som grälar, utan det är några förargade lärjungar som tycker att en kvinna har gjort fel. Och jag tror att ni kan känna igen er i hur det känns när man tycker att man har gjort någonting bra. För det är jag alldeles övertygad om att hon gör. Och så säger andra, det där var helt fel. Det är en känsla av skam, av skuld, jag skulle kunna ha gjort något bättre, och av sorg. Jag är fel. Jag står i skamvrån. Jag har gjort bort mig. Jag vill sjunka under golvet. Och där kunde ju den här berättelsen ha slutat, för det gör det nog ganska många gånger att oj, det blev lite spänt här, vi går hem. Entré Jesus. För han har nu suttit och lyssnat och han har sett. Han måste ju ha blivit lite förvånad över att han fick den där oljan över sig. Det skulle jag bli i alla fall. Hoppsan. Och han kunde ha tigit. Tänkt liksom att ja, det är sånt här som händer. Lite pinsamt, men vi säger inget. Eller också kunde han varit lite mer diplomatisk som jag gärna är. Att ja, Ni har poänger båda två. Både du som hällde olja och du som kritiserar henne. Eller också kunde han helt enkelt ha sagt, det där var väl dumt med den där oljan. Han kunde ha hållit med de andra kritikerna. Jag lekte också med tanken om att kvinnan skulle kommit in med flaskan oöppnad och så skulle hon sagt till Jesus, vad tycker du att jag ska göra med den här? Ska jag öppna den och hälla den på dig eller ska jag sälja den eller vad tycker du? Och det händer förstås inte. Utan Jesus ställs inför fullbordat faktum och han ställer sig ensidigt och resolut på kvinnans sida. Det är ingen diplomati alls. Inte ett ord om att ni har lite rätt. Ni har helt fel. Och då finns det fyra meningar som Jesus säger. De vill jag citera allihopa. Varför gör ni henne ledsen? Vilken enkel och fantastiskt bra fråga. Varför gör ni henne ledsen? Varför söker ni fel hos henne istället för att tro henne om gott? Men vilken rätt gör ni henne ledsen? Det är något som jag behöver tänka på när jag tycker att jag behöver säga ett sanningens ord till någon. Men vilken rätt kommer jag göra dig ledsen? För det andra, de fattiga kan ni göra gott mot när ni vill. Det menar jag, det är vad, då refererar han till de egna insatserna och ägodelarna som jag var inne på. Det som du äger, det kan du använda hur mycket du vill och när du vill. Men ibland så är det som är rätt bortom det som tycks självklart. Och det hade kvinnan förstått. För det tredje, hon gjorde vad hon kunde. Hon gjorde vad hon kunde. Hon använde det hon hade, det hon förfogade över. Det är det Jesus frågar efter, varken mer eller mindre. Använd det du har, det du kan. Fundera inte så mycket på vad andra ska använda, utan tänk på vad du ska använda. Vi läste häromdagen från Romarbrevet 14 där Paulus talar om att man kan ha olika meningar om saker och ting. Och så säger han till dem som har mycket synpunkter, bekymra dig inte så mycket över honom som gör det som du inte tycker är rätt. Du är inte hans herre. Han har en herre, Jesus Kristus. Det är han som han ska svara inför. Jesus upphöjer inte det här som kvinnan gör till norm för alla handlingar. Att vi hela tiden ska kasta nardusbalsam på varandra. Men just här och nu så var det rätt. Och så kommer det mest kraftfulla ordet av alla som liksom gör att det bara hissnar. När Jesus ger den profetiska tolkningen av hennes handling. I förväg har hon sörjt för att min kropp ska bli smord till begravningen. Visste hon det? Nej, det tror jag inte. Hon bara älskar. Men hon är inspirerad av Gud. Hon gör en profetisk handling. Och ibland så får jag orden, och kanske du också. Det du sa till mig nu betyder mycket mer än vad du någonsin kommer förstå. Och jag fattar ingenting. Men Gud har använt orden. Och Gud kan använda dina ord och göra långt mer och låta dem få en betydelse som är betydligt djupare än vad du inser. Gud använder dig och mig Och jag tror att det är viktigt att vi precis som Jesus bekräftade kvinnan, bekräftar varandra och säger just det. Det där, det var från Gud. Tack. Och som om det inte räckte, för nu gnuggar Jesus in liksom det han vill säga ordentligt. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Har ni sett såna här filmer eller kanske till och med varit med om det? Titta på Laban som kan det här med skolundervisning. Att en lärare som har ertappat en elev med att ha gjort någonting tokigt får skriva på tavlan 25 gånger jag hade fel. Det är precis vad Jesus gör här. För låt oss anta att det är Petrus som är upp bakgrunden till Markus evangeliet. Markus har lyssnat på Petrus förkunnelse. Och Petrus minns, han var säkert en av de där som kritiserade kvinnan. Överallt där evangeliet förkunnas ska man också ta upp den här kvinnan. Ja, jag får väl göra det då. En ödmjuk Petrus och en upprättad kvinna blev resultatet. Amen. Vi har talat om att bekräfta den som kämpar med sin tro och har en kämpande tro. Ta med dig den tanken. Vem kan du bekräfta i det som han eller hon kämpar med? Men ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.